Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Designing for Behavior Change av Steven Wendell är en fackbok om hur digitala produkter kan utformas för att hjälpa människor att faktiskt göra det de redan vill göra. Den andra utgåvan från 2020 riktar sig främst till produktchefer, UX-designers, analytiker och andra som bygger tjänster där användarens återkommande val spelar stor roll. Ämnet är inte övertalning i största allmänhet, utan en systematisk tillämpning av psykologi och beteendeekonomi på konkreta produktproblem. Wendell kopplar ihop beteendevetenskap med arbetssätt från agil och iterativ produktutveckling. Läsaren får därför både modeller för att förstå varför en handling uteblir och ett arbetssätt för att formulera, testa och utvärdera lösningar. Bokens centrala fråga är enkel men krävande i praktiken. Vilket litet beteende behöver en viss användare utföra i en viss situation för att komma närmare sitt mål? Därifrån analyseras hinder som uppmärksamhet, motivation, förståelse, ansträngning och tidpunkt. Resultatet är en praktiskt inriktad bok om ansvarsfull beteendedesign snarare än en samling lösa psykologiska knep. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, avgränsa målgruppen och det konkreta beteendet före lösningen. Wendells utgångspunkt är att ett produktteam inte bör börja med funktioner, skärmar eller allmänna ambitioner som att få människor att leva hälsosammare. Man behöver först definiera vem användaren är, vilket mål personen själv har och vilket observerbart beteende som ska förändras. Skillnaden är viktig. Ett mål som att förbättra privatekonomin är för brett för att kunna designas eller mätas direkt. Ett mer användbart fokus kan vara att användaren vid ett givet tillfälle granskar en kommande räkning, sätter upp ett sparande eller väljer en lämplig standardinställning. När beteendet är konkret går det också att se var i processen användaren fastnar. Boken betonar att målkonflikter och varierande förutsättningar måste tas på allvar. Samma lösning passar sällan både den som aktivt söker förändring och den som bara svagt överväger den. I svensk tjänstedesign kan detta till exempel betyda att en kommunal e-tjänst, en bankapp eller en vårdrelaterad app behöver skilja mellan nybörjaren som behöver vägledning och den vana användaren som främst behöver snabbhet. Att dela upp en önskad förändring i små delbeteenden minskar risken att teamet feltolkar ett svagt resultat. Om få slutför ett formulär är problemet inte nödvändigtvis brist på intresse. Hindret kan ligga i att de inte upptäcker uppgiften, inte förstår nyttan, saknar möjlighet just då eller möter onödig friktion. Denna beteendeförstprincip gör designarbetet mer prövbart och mindre beroende av antaganden. För det andra, Create Action Funnel lokaliserar varför handlingen uteblir. Bokens mest kända diagnostiska modell är Create Action Funnel. Den beskriver de mentala och praktiska steg som behöver fungera nära det ögonblick då en person kan agera. Förkortningen står för Q, Reaction, Evaluation, Ability, Timing och Experience. På svenska ungefär signal, reaktion, värdering, förmåga, tidpunkt och upplevelse. Modellen används inte som en garanti för att styra beteende, utan som en checklista för att precisera orsaken till att ett specifikt steg faller bort. Först måste användaren få en signal som märks. Sedan behöver signalen väcka en tillräckligt relevant reaktion. Personen värderar därefter om handlingen är värd besväret, om den verkas säker och om konsekvenserna känns rimliga. Förmåga handlar om huruvida handlingen faktiskt är möjlig med den tid, information, teknik och energi som finns tillgänglig. Tidpunkt prövar om uppmaningen kommer när användaren kan göra något åt den. Slutligen påverkar upplevelsen viljan att återvända. En process som känns otydlig, dömande eller arbetsam kan fungera en gång men misslyckas som vana. Det centrala är att inte behandla alla misslyckanden med mer information eller fler påminnelser. Om problemet är förmåga hjälper kanske en förenklad process, förryfyllda uppgifter eller ett mindre första steg. Om problemet är tidpunkt kan en påminnelse vara relevant, men bara när användaren realistiskt kan agera. Modellen ger därmed team ett gemensamt språk för att skilja symptom från sannolika orsaker. För det tredje, tre vägar till förändring, från avlastning till stödjande miljöer. Wendell beskriver tre övergripande sätt för en produkt att stödja beteendeförändring. Den första är att göra arbetet åt användaren när det är möjligt. Automatisering kan vara värdefull när den tar bort rutinmässig administration. Till exempel genom att sammanställa information eller genomföra ett val som användaren tydligt har godkänt. Detta kan sänka tröskeln betydligt, men kräver transparens och kontroll. En tjänst får inte göra något oväntat bara för att det är effektivt för leverantören. Den andra vägen är att strukturera handlingen så att den blir genomförbar. Det kan innebära att dela upp en uppgift, välja begripliga standardalternativ, minska antalet beslut eller visa nästa relevanta steg. Här är poängen inte att göra gränssnittet dekorativt enklare, utan att minska den kognitiva och praktiska bördan vid rätt tillfälle. Den tredje vägen är att konstruera miljön kring handlingen. Designen kan stödja önskade val eller göra oönskade val mindre lättillgängliga genom exempelvis återkoppling, påminnelser, sociala normer eller genomtänkta standardinställningar. Boken placerar även information i ett större sammanhang. Information räcker ofta inte, särskilt när beteendet är automatiskt, när användaren är överlastad eller när rådet ges långt från beslutstillfället. För en svensk kollektivtrafikapp kan det vara mer användbart att visa ett konkret resealternativ när resan ska planeras än att i förväg publicera allmänna råd om hållbara resor. Designuppgiften blir att förändra sammanhanget kring ett val utan att förlora användarens frivillighet eller förtroende. För det fjärde hypoteser. Data och experiment ersätter antaganden om användaren. En tydlig styrka i Designing for Behavior Change är kopplingen mellan beteendevetenskap och produktutvecklingens experimentella arbetssätt. Wendel behandlar inte psykologiska principer stå som färdiga recept. Istället ska teamet formulera en beteendehypotes. Den bör ange vilken användargrupp som berörs, vilket beteende som förväntas förändras, vilket hinder lösningen adresserar och vilket utfall som ska följas. Därigenom går det att skilja en välgrundad idé från en efterhandsförklaring när en funktion inte används. Mätning behöver kopplas till den faktiska handlingen, inte bara till ytliga indikatorer som klick, öppnade notiser eller tid i appen. En hög klickfrekvens kan exempelvis visa att en signal fångar uppmärksamhet, men säger inte om användaren klarar att slutföra uppgiften eller få nytta av den. Teamet behöver därför följa steg i beteendekedjan och leta efter avhopp. Kvalitativa intervjuer och användartester kan förklara varför, medan produktdata kan visa hur vanligt problemet är och var det uppstår. Detta synsätt passar väl i miljöer där beslut måste kunna motiveras, som banker, offentlig sektor och välfärdsteknik i Sverige. Där räcker det inte att säga att en funktion verkar intuitiv. Man behöver kunna visa vilket problem den löser, för vem och med vilka bieffekter. Iteration innebär också att acceptera osäkerhet. Ett testresultat kan avslöja att den ursprungliga diagnosen var fel och då bör teamet ompröva hindret snarare än att bara förstärka samma lösning. Boken gör beteendedesign till en lärandeprocess, inte en engångsinsats. Slutligen, användarens mål och etiska gränser begränsar effektiv påverkan. Bokens fokus på att hjälpa människor att nå egna mål skiljer beteendedesign från ren konverteringsoptimering. En produkt kan tekniskt sett få fler att klicka, köpa eller återvända, men den är inte nödvändigtvis hjälpsam för användaren. Wendel utgår från situationer där människor vill förändra en vana eller fullfölja en uppgift, men stöter på hinder. Det ställer krav på att designern förstår vilket mål som faktiskt är användarens och inte blandar ihop det med organisationens kortsiktiga nyckeltal. Den praktiska konsekvensen är att friktion inte alltid ska avlägsnas och att varje påminnelse inte är lämplig. Att göra det lätt att påbörja ett månadssparande kan stödja ett uttalat mål. Att göra det svårt att avsluta en tjänst eller att använda skam och rädsla för att öka aktivitet kan däremot skada autonomi och tillit. Särskilt i områden som hälsa, ekonomi och offentlig service kan samma beteendeinsikt användas både stödjande och manipulativt. Boken ger främst arbetsverktyg, men dess användarorienterade ram gör den etiska frågan oundviklig. För svenska produktteam är detta relevant mot bakgrund av starka förväntningar på saklighet, integritet och det tillgängliga digital service. Data kan identifiera mönster, men den kan inte ensam avgöra om ett mål är legitimt eller om en lösning drabbar olika grupper orättvist. Designen behöver därför granska vem som får hjälp, vem som får mer arbete och vem som riskerar att exkluderas. Beteendeförändring blir hållbarare när användaren förstår vad som sker, kan välja och upplever att tjänsten arbetar i personens intresse. Sammanfattningsvis. Designing for Behavior Change passar bäst för produktchefer, UX och interaktionsdesigners, analytiker. Tjänstedesigners och beslutsfattare som arbetar med digitala tjänster där användaren behöver göra mer än att bara konsumera innehåll. Den är särskilt användbar för team inom hälsa. Ekonomi, utbildning, offentlig sektor och abonnemangstjänster, men principerna går också att överföra till fysiska produkter och serviceprocesser. Läsaren får inte en universell formel för att skapa vanor. Vinsten är istället ett disciplinerat sätt att definiera ett beteende, dela upp det i steg, diagnostisera ett hinder och välja en lösning som går att testa. De Det som gör boken särskiljande bland böcker om beteendeekonomi är dess tydliga produktperspektiv. Många introduktioner till området förklarar kognitiva biaser, nudgar och klassiska experiment, men lämnar läsaren med frågan hur insikterna ska användas i nästa designiteration. Wendell flyttar fokus från enskilda effekter till arbetsprocessen. Create Action Funnel, beteendekartor, hypoteser och mätning knyts till konkreta beslut i utvecklingsarbetet. Boken har också ett rimligt begränsat anspråk. Den påminner om att information, goda intentioner och snygga gränssnitt inte automatiskt leder till handling. Samtidigt förutsätter hållbar påverkan att lösningen passar användarens situation och mål. För den som vill förena beteendevetenskap med agilt arbete erbjuder den därför ett ovanligt handfast och analytiskt ramverk. Snarare än en katalog av tricks för att driva kortsiktig användning. Om du vill stödja Stephen Wendell, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!